Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Gary Rivlins Katrina efter floden är en reportagebok om orkanen Katrina och det långvariga arbetet med att återuppbygga New Orleans. Rivlin var reporter på The New York Times när stormen slog till 2005 och han återvänder här till både katastrofens första dagar och de omkring 9 år som följde. Boken handlar därför inte enbart om vind, vatten och brustna vallar. Den undersöker hur offentliga beslut, bristande beredskap, politiska konflikter och ekonomiska intressen avgjorde vilka som kunde återvända och på vilka villkor. Särskilt centralt är stadens historia av segregation, fattigdom och rasojämlikhet. Rivlin kombinerar egna iakttagelser och intervjuer med myndighetshandlingar, nyhetsmaterial och juridiska källor. Resultatet är en bred men konkret skildring av hur en naturkatastrof blev en social och politisk kris. Syftet är att visa att återhämtning aldrig är neutral. Den formas av vem som har makt att definiera problemen, fördela resurserna och planera stadens framtid. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, när vallarna brast blev en naturkatastrof också ett myndighetsprov. Rivlin placerar Katrina i skärningspunkten mellan naturkrafter och mänskligt ansvar. Orkanen var den utlösande händelsen, men bokens analys stannar inte vid själva stormen. När vallarna brast och stora delar av New Orleans översvämmades prövades stadens hela förmåga att skydda, evakuera och hjälpa sina invånare. Räddningsinsatser försvårades av förstörd kommunal utrustning, bristande samordning och osäkerhet mellan lokala, delstatliga och federala aktörer. Därmed blir katastrofen ett exempel på vad som händer när samhällsviktig kapacitet redan är svag före krisen. Boken granskar bland annat FEMAs misslyckanden, offentliga ledares agerande och den förvirring som präglade de första dagarna. Rivlins poäng är inte att en enda person eller organisation kan förklara allt. Snarare visar han hur många mindre fel, förseningar och ansvarsglapp kan samverka till en större kollaps. Skildringen av superdom, avspärrningar och polisens våld visar dessutom att krishantering handlar om mer än logistik. Den handlar om vilka människor som betraktas som hjälpbehövande medborgare och vilka som främst ses som ett säkerhetsproblem. För svenska läsare är detta en påminnelse om värdet av tydliga ansvarskedjor, fungerande reservsystem och en beredskap som är förankrad i lokalsamhället långt före nästa kris. För det andra, ras och klass avgjorde vem som bar återhämtningens tyngsta börda. En av Rivlins viktigaste utgångspunkter är att Katrina inte drabbade alla New Orleans-bor på samma sätt. Många av dem som bodde i de mest översvämningsutsatta områdena var fattiga och svarta och deras utsatthet hade byggts upp under generationer genom segregation. Ojämlika bostadsvillkor och begränsad politisk makt. När katastrofen kom hade människor med svagare ekonomiska resurser ofta mindre möjlighet att evakuera, betala för tillfälligt boende eller vänta ut långsamma försäkrings- och stödprocesser. Boken visar hur dessa villkor fortsatte att påverka återuppbyggnaden. Diskussioner om vilka stadsdelar som skulle återställas, hur skolor skulle organiseras och hur bostäder skulle finansieras var inte tekniska frågor utan beslut med tydliga fördelningskonsekvenser. Rivlin fäster uppmärksamheten vid hur föreställningar om brottslighet, ordning och stadens framtid kunde användas för att begränsa fattiga invånares inflytande. Det innebär inte att alla vita beslutsfattare eller alla återuppbyggnadsinitiativ framställs som likadana. Men han argumenterar för att rasfrågan fanns närvarande i varje centralt vägval. Den analytiska styrkan ligger i kopplingen mellan vardagliga erfarenheter och större strukturer. Rasism beskrivs inte bara som enskilda attityder utan som något som kan verka genom bostadsmarknad, institutioner, polisarbete och politiska prioriteringar. Därför blir återhämtningen också en kamp om tillhörighet och rätt att återvända. För det tredje, återuppbyggnaden blev en kamp om vem som fick utforma det nya New Orleans. Efter översvämningen följde inte en enkel återgång till det gamla New Orleans. Rivlin beskriver istället en utdragen kamp om hur staden skulle byggas upp och vem som skulle få bestämma. Kommissioner, arbetsgrupper, företagsledare, politiker. Fastighetsintressen och medborgargrupper konkurrerade om att definiera vad som var realistiskt, ekonomiskt möjligt och önskvärt. I en stad där många invånare fortfarande var fördrivna blev själva deltagandet i besluten en avgörande fråga. Detta perspektiv skiljer boken från rena katastrofskildringar. Rivlin är intresserad av perioden när kamerorna delvis hade lämnat platsen, men när de mest långsiktiga besluten fattades. Återuppbyggnad kan då framstå som en möjlighet till förbättring. Men också som en öppning för aktörer som vill omforma staden utan att tidigare invånare har full möjlighet att göra sina röster hörda. Boken undersöker därför både idealistiska planer och det politiska kohandel som kunde ligga bakom dem. För läsaren blir det tydligt att stadsplanering aldrig enbart gäller vägar, bostäder och vallar. Den avgör vilka områden som får investeringar, vilka institutioner som bevaras och om människor faktiskt kan återvända till sina kvarter. Rivlin visar hur en stad i kris är särskilt sårbar för beslut som framställs som praktiska, men som i själva verket fördelar makt och möjligheter för lång tid framåt. För det fjärde, reportagemetoden binder samman människors erfarenheter och systemens beslut. Katrina Efterfloden bygger sin trovärdighet på Rivlins metod som undersökande journalist. Han var på plats som reporter när orkanen slog till och använder egna observationer och intervjuer från den perioden. Samtidigt breddar han materialet med rättsdokument, myndighetsuppgifter, nyhetsrapportering och senare samtal. Metoden gör att boken kan röra sig mellan enskilda människors utsatthet och de institutionella beslut som gjorde situationen värre eller formade återhämtningen. Det är en viktig kombination eftersom statistik och policybeslut annars lätt döljer vad krisen betydde i praktiken. Personliga erfarenheter visar väntan, rädsla, förlust och frustration. De dokumentära källorna hjälper sedan läsaren att förstå varför hjälpen kom sent, varför vissa vägval gjordes och vem som bar ansvar. Rivlin använder alltså människors berättelser för att pröva de officiella förklaringarna, inte bara för att skapa dramatik. Stilen är journalistisk snarare än akademiskt teoretisk, men den har en tydlig analytisk ambition. Rivlin försöker identifiera beslutsfattare och följa konsekvenserna av deras handlingar. Det gör boken användbar även för läsare som vill förstå hur samhällssystem fungerar under extrem press. En begränsning som vissa recensenter har noterat är att de senare återhämtningsåren behandlas mer koncentrerat. Men den tidiga perioden får en detaljrikedom som visar hur avgörande de första besluten var för allt som följde. Slutligen, katastrofberedskap måste utformas före krisen. Med jämlikhet som grundprincip, bokens mest praktiska lärdom är att katastrofer inte kan hanteras rättvist enbart genom improvisation efteråt. När en kris väl har brutit ut förstärks redan existerande skillnader i pengar, hälsa, bostad och tillgång till information. Därför behöver beredskap utgå från de som har svårast att lämna sina hem, hitta transport, förstå myndighetsinformation eller klara en långvarig fördrivning. Rivlins skildring visar konsekvenserna när sådana realiteter inte tas på allvar. Det handlar också om ansvar och insyn. Om flera myndighetsnivåer delar ansvar utan att uppgifter och befogenheter är tydliga kan avgörande timmar och dagar gå förlorade. Om återuppbyggnadsbeslut fattas utan verklig insyn eller deltagande kan de som redan har drabbats hårdast också få minst inflytande över framtiden. Boken ger därmed inga enkla tekniska recept, men den pekar mot principer som robust infrastruktur, transparent beslutsfattande, lokalt förtroende och skydd för boendes rättigheter. I svensk kontext är detta relevant vid översvämningar, skogsbränder och andra klimatrelaterade risker. Sverige har andra institutioner och en annan historia än Louisiana, men grundfrågan är densamma. Beredskap är inte bara en fråga om materiell och planer. Den är också ett test av om samhällets institutioner känner till invånarnas olika villkor, kan kommunicera trovärdigt och förmår prioritera skydd framför kortsiktiga politiska eller ekonomiska intressen. Sammanfattningsvis. Katrina Efterfloden passar läsare som vill förstå Hurricane Katrina bortom de mest välkända bilderna av översvämmade gator, nödlidande människor och misslyckade räddningsinsatser. Den är särskilt relevant för den som intresserar sig för journalistik, stadsplanering, offentlig förvaltning, bostadspolitik och rasojämlikhet i USA. Även läsare som arbetar med civil beredskap eller kommunal planering kan få ut mycket av bokens konkreta frågor om ansvar. Samordning och vilka grupper som riskerar att hamna utanför när krisen slår till. Rivlins främsta styrka är att han förenar den nära reporterns blick med analys av makt. Många böcker om Katrina fokuserar antingen på stormens dramatiska dygn eller på tekniska förklaringar till vallarnas kollaps. Här får läsaren istället en längre skildring av återuppbyggnaden som politisk konflikt. Det avgörande är inte bara hur New Orleans förstördes, utan hur olika aktörer försökte definiera vad staden därefter skulle bli. Boken sticker också ut genom att behandla ras och klass som centrala delar av katastrofens mekanik, inte som sidotemman. Rivlin visar hur ojämlikhet påverkar evakuering, hjälpinsatser, återvändande och inflytande över stadsutveckling. Samtidigt förblir framställningen förankrad i dokument, beslut och levda erfarenheter. Det gör den till en stark introduktion för den som vill förstå hur naturkatastrofer kan blottlägga och fördjupa redan existerande samhällsproblem. Om du vill stödja Gary Rivlin, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!